Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till denna specialpodcast som handlar om fölning. I tre delar så ska vi få prata med Anna Bolin som är legitimerad veterinär och jobbar på djursjukhuset i Helsingborg. Mitt namn är Daniel Sundin Brampton och jag kommer att guida er i tre avsnitt när vi pratar med Anna. Anna tog sin examen vid Köpenhamns universitet 2012 och har sedan dess jobbat på specialistsjukhuset i Helsingborg. 2017 så blev Anna svensk specialist i hästens sjukdomar. Hon har ett jättestort intresse för det här med föl och ston. Hon räknas faktiskt som en av Sveriges främsta specialister kring detta ämne. 2020 så tog hon en specialistexamen inom internmedicin för häst, Diplomate of European College of Equine Internal Medicine. Och som sagt, under dessa tre avsnitt så kommer vi ta oss igenom hela processen. Tiden innan fölningen, själva fölningen och tiden efter fölningen. Varsågoda! Hallå Anna och välkommen till den här podden, den här specialpodden till ridsport där vi ska prata om fölning och innan fölning och efter fölning. Jättekul att ha med dig.
Ja, men tack för att jag får vara med. Det ska bli jättekul att prata om mitt favoritämne här.
Ja, hur kommer det sig att det här har blivit ditt favoritämne? För du är sedd i branschen som ledande inom det här med föl och fölningar och arbetet med föl.
Ja, men det är ju så. Jag har ju vidareutbildning inom medicin och just när det gäller medicinska sjukdomar hos häst så är ju fölen absolut mest utmanande. Det är de som har liksom flest medicinska tillstånd liksom samtidigt. Och det är också väldigt mycket vi kan göra för dem. Och jag har ju fött upp några hästar själv. Tycker att det är superkul och spännande. Vem tycker inte om föl liksom?
Ja, men eller hur?
Det är fantastiskt. Och sen är det ju utmanande att jobba med föl. Det är också mycket känslor liksom och mycket med kostnader och sådär också som är en del av det hela liksom. Men man känner verkligen att man kan göra stor skillnad när man jobbar med föl.
Och trevligt. Men det här första avsnittet så tänker jag att vi ska prata om den sista tiden innan fölningen, alltså det högdräktiga stoet och vad man ska tänka på där som hästägare. Jag har ju lite frågor framför mig som jag tänker att vi ska beta igenom. Men framför allt så vill jag prata om det här allmäntillståndet hos stoet innan. Och vad räknas som den sista tiden i dräktigheten?
Ja, man brukar räkna den tredje trimestern då, som alltså den sista tredjedelen av dräktigheten, som man kan säga ungefär de sista 3 månaderna, som den lite mer kritiska tiden. Då sker en väldigt kraftig tillväxt hos fölet. Så det börjar verkligen förstoet kännas av. Alltså det tar mycket plats i hennes buk. Och hon, det är först här egentligen som hon har ett ökat energibehov. Så att det är en jätteviktig tid då, och det är ju så, utan stoet så blir det inget föl. Och därför är hon ju superviktig och alltid liksom högt prioriterad. Vi får ju ofta frågor om, jag vågar man ge den här medicinen till ett högdräktigt sto, och kan det påverka fölet? Men det är ju trots allt så att man måste ha ett välmående sto för att det överhuvudtaget ska bli något föl.
Hur är det här med rida och motion och sånt där innan?
Ja, alltså såklart så mår ju hästar liksom hos människor bra av att röra på sig. Men att rida är oftast när de är i den här sista tredjedelen, så börjar många ston bli så pass stora och tunga att det blir väldigt slitsamt för dem med ridning. Men jag skulle säga, vill man och så rida på henne under tiden hon är tidigare i dräktigheten, så går det ofta bra. Man brukar kanske ha en paus precis när hon nyligen har blivit dräktig, för dräktigheten är ju känslig där i början. Men sen är det ju kanske en 6 månader där man faktiskt kan rida och motionera henne lite lagom. Däremot hade jag kanske inte åkt gärna iväg med henne så, och träffat andra hästar och utsatt henne för smittrisker.
Hullet på ston, alltså, hullet pratar vi ju mycket om, och vi har ju en, vad ska man säga, en fetmaepidemi bland hästar. Hur ska man tänka på med hullet, och vad finns det för komplikationer om hästen, om stot, är för fet?
Ja, det är ju en jätteviktig poäng där, för hon ska såklart vara i normalt till gott hull, så att hon har liksom lite att ta av efter fölningen, framförallt när hon ska komma igång och ge mycket mat till fölet. Men som du säger så är det absolut inte bra om hon är fet. Om hon har ett hullscore på kanske 8 av 9 eller 9 av 9. Det är alldeles för högt. Då blir det ju, dels så kommer hon möjligen få svårare att föla, för att det kommer finnas så mycket fett. Också i relaterat till förlossningskanalen. Men framförallt då så löper det ju ökad risk för de här metabola sjukdomarna, och framförallt då fång om hon är för tjock. Vi vet ju inte riktigt vad dräktighetshormonerna gör med en häst, men man kan ju tänka sig att det är lite liknande som på en människa, att det faktiskt också stör metabolismen lite grann och kanske ökar risken då för att få fång. Om man har alla de här riskfaktorerna, kanske en häst med metabol rubbning genetiskt, som nu också är fet, och som en tredje grej också är dräktig då.
Och den här skalan som du pratar om, kan man gå in och läsa om den någonstans?
Det kan man absolut göra. Det är den här Heinecke-skalan. Så det kan man googla på. Så får man fram det. Och jag tror också att tidningen Ridsport ganska nyligen hade en bra artikel om hull. Med lite bilder och lite exempel.
Finns det en ökad risk för så här livmoderomvridning, eller alltså om stot är för fet, eller sådana saker?
Nej, den största riskfaktorn vi har för livmoderomvridning, det är ju många tidigare dräktigheter. För där handlar det ju om att man har ju 2 stycken rejäla, det breda ligamentet som håller upp livmodern i var sida. Och har de ligamenten blivit väldigt uthängda vid tidigare dräktigheter, så blir det lite slappare, och då finns det möjlighet då för den här livmodern att vrida sig lättare.
Skulle det vara klokt om man har ett äldre sto som har fått mycket, alltså flera föl, att man kanske tar varannat år eller, eller är det bara tut och köra?
Ja, alltså naturen har ju på något sätt liksom gjort det så att rättigheten är 11 månader och man har liksom möjlighet att med fertila ston liksom få ett föl per år, och det är ju antagligen det som är naturligt, men det förutsätter ju att hon liksom klarar av det här, kanske inte tappar för mycket i vikt med det fölet hon går med, så att det är nog lite det individuella stoet. Det finns ju fantastiska ston som kanske får en 15 föl under en livstid, men det är ju inte alla som klarar av det.
Jag tänkte det här, om stot får feber under dräktigheten, är det någonting man ska dra öronen åt sig?
Ja, absolut. Feber beror ju som regel på någon form av infektion. Och det kan ju även vara lite banalare grejer. Kanske någon lättare förkylning eller så. Men framförallt så är man ju rädd för att hon skulle kunna ha drabbats av herpesvirus 1. Alltså abortvirus. Men har hon den infektionen så är det inte så mycket man kan göra annat än att isolera henne från andra hästar och se till att hon får i sig mat och vatten och få en undersökt av veterinär. Men annars så, som sagt, ja, enklare infektioner med feber under dräktigheten behöver inte påverka fölet. Men blir hon allvarligt sjuk så att hon får ett väldigt kraftigt inflammatoriskt respons i kroppen, så är det en riskfaktor för att fölet ska ta skada. Och i värsta fall så kan det då aborteras eller kastas. Men det kan också vara så att fölet som föds är lite svagt. Så rekommendationen är att har man haft sådana problem under dräktigheten så ska man vara väldigt observant även på fölet när det sen föds och få det undersökt omgående om det är något som avviker från det normala.
Vad kan du förklara lite grann det här med abortviruset? Vad är det som händer och vad är det som är så farligt med det?
Abortviruset ger ju framförallt då en luftvägsinfektion. Men det som är speciellt då med just det här herpesvirus 1, det finns ju flera herpesvirus, till exempel herpesvirus 4 också, som ger samma luftvägsinfektion då. Men det här viruset nummer 1 då, det har också en tendens att orsaka blodproppar hos hästar, och det sker framförallt i anslutning till ryggmärgen, och då får man de här symptomen med vinglighet och nedsatt neurologisk funktion. Men det kan också ge blodproppar i moderkakan. Då blir det helt enkelt ett försämrat utbyte av syre och näring mellan sto och föl. Och när det når en viss kritisk nedre gräns, ja, då dör fölet och aborteras då. Några dagar till en vecka senare.
Det här, alltså om man har koliksymptom på sitt sto, är det någonting, kan man till exempel om det blir illa, kan man buköppna fast att de får alltså ett riktigt illa, om det går så illa? Hur ser det ut? Vad har du för erfarenheter av det?
Ja, man blir ju alltid extra orolig såklart när man får kolik på ett sto och som är dräktigt, och absolut om hon är högdräktig också. Det man ändå ska ta med sig är ju att det vanligaste är ju att det är något lite enklare som en förstoppning till exempel, för att det börjar bli så tungt för henne. Men är det så att man har otur att det blir något allvarligare som ett felläge till exempel som behöver opereras, så går det ändå ofta bra. Men själva narkosen då är ju en risk för fölet, så den försöker man ju hålla så kort som det bara går. Och också det här faktumet att hon efter en sån operation inte kan äta helt som vanligt direkt efter. Så att hon har en negativ energibalans också. Men det är också någonting som man kan behandla med näringsdropp precis efter de första dagarna efter. Så vi har många ston som har genomgått en kolikoperation och som sen har fött ett normalt föl. Men det är också så att det händer att en vecka efter att en abort sker.
Mm.
Men det finns mycket man kan göra för att liksom understödja dräktigheten och öka chansen. Och man skulle ju aldrig välja att buköppna om man inte trodde att det var livräddande för stoet. Och en fråga som man ofta får efteråt är ju det här, ja men kommer hon kunna föla när man har gjort ett stort snitt i bukväggen? Men där kan man känna sig ganska lugn, för hästar har en fantastiskt jättestark livmoder. Så de fölar i princip enbart med hjälp av den här stora muskeln i livmodern. Så det är väldigt lite buktryck som ska till. Så det brukar gå bra. Sen kanske man väljer att ha ett stöttande bandage lite längre, såklart på en hög dräktig, för buken är ju större och tyngre. Men fölningen brukar gå förvånansvärt bra.
Denna podcast har ett betalt samarbete med Agria. I Agrias avelsförsäkringar och försäkringar för foster och föl ingår rådgivning dygnet runt, även på helger och röda dagar. Om du märker att något inte står rätt till med stot eller fölet, tar du kontakt med Agria på 0775 888888. Då får du prata med en legitimerad djursjukskötare eller erfaren djurvårdare som kan ge dig konkreta råd om vad du ska göra. Beroende på situationen ser Agria till att du får den hjälp din häst just behöver. Antingen får du råd om hur du själv kan hjälpa stot eller fölet hemma i stallet, en tid för digitalt besök med en veterinär eller hjälp att hitta en fysisk klinik. Om du behöver åka till en veterinär så hjälper Agria dig med kostnaden i enlighet med dina försäkringsvillkor. Tack Agria!
Vad ska man tänka på det här för att undvika kolik? Sverige ser ju helt olikt ut. Vi har ju, fölningarna har ju börjat komma igång nu. I norr så har det ett annat klimat än här i södra Sverige, där du håller till i Skåne. Vad är det man ska tänka på egentligen som stoägare? Är det foder, vatten, marker? Vad ska man tänka på för att undvika det här?
Man ska egentligen tänka på samma sätt som man gör med den icke-dräktiga hästen. Alltså att man är försiktig med foderbyten, och om man till exempel nu smyger in ett kraftfoder mot slutet, att man väljer någonting som har låg stärkelse och som istället innehåller mycket protein, för det är det hon framförallt behöver. Smyg in det långsamt, byt inte grovfoder om man inte måste, och behöver man byta det så gör man en gradvis övergång där man blandar. Och börjar det komma gräs nu i hagen så vänds hon ju liksom in långsamt på det. Men hon ska ju helst inte bara släppas pangbom i en hage med mycket gräs om hon är ovan. Se till att hon rör lite på sig. Det gör de ju ofta om de har en tillräckligt stor hage och kanske lite sällskap, så är det ofta tillräckligt. Men vet man med sig att hon är lite lat och behöver rörelse, då får man kanske motionera lite aktivt också. Så liksom det vanliga egentligen, man kan möjligen också fundera lite på det här med parasiter. Man har kanske en rutin i sitt stall och det ska man följa. Men det är bra att få avmaskat här, tycker jag, en tid innan fölningen, så att hon inte står med någon kraftig blodmaskinfektion eller så när hon sen fölar. Vi vet ju att i samband med fölningen så sker ganska stora förändringar också i tarmen. Man har kunnat visa att tarmfloran påverkas ganska mycket. Så det är ju liksom en riskfaktor att få kolik. Både av det här kanske stressen som är att föla, och att det gör lite ont kanske och bajsa efteråt. Så man ska undvika att ha liksom riskfaktorer då, som en kraftig parasitinfektion i tarmen.
Tycker att man ska avmaska utan ett träckprov, eller ska man ta ett träckprov?
Ja, så har man en stor besättning där man vet att ja, men där det är mycket smitta på de här markerna, då kanske man har gjort upp med sin veterinär med en strategi som innebär kanske en avmaskning på våren, och då ska man göra det. Men har man ett par hästar, man är noga och mocka hage och har liksom en bra rutin och lågt smitttryck, då tycker jag man kan ta ett träckprov och kolla om det behövs. Sen ska i min värld ingen häst gå utan avmaskning i väldigt många år, för vi har ju sett här nu att vi har mer och mer problem med den stora blodmasken, och den behövs det väldigt få av för att man ska få problem, och den kan vara lite svår att påvisa då i ett träckprov, så att någon avmaskning kanske varannat år i alla fall kan nog ändå vara bra.
Jag har en fråga här om svullnader under buken på det dräktiga stodet. Är det någonting som du har märkt av, och vad kan det bero på?
Det är ju någonting som man ofta liksom hör djurägare vara oroliga för. Och oftast så är det, om det är då, nu tänker jag i den allra senaste delen av dräktigheten där vi är nu, så är ju det vanliga att det är helt enkelt det, när det kommer igång och börjar bildas mjölk i djuret, så skapar det lite inflammation. Då kan det bli lite ödem. Och det ödemet kan ju gärna flytta sig då till bukens lägsta punkt. Så man kanske inte ser att det har suttit egentligen kring djuret, och sen har det flyttat sig. Och helt plötsligt är det en bula liksom mitt under magen. Då är det oftast det. Sen kan det också vara så att de här stona som blir väldigt stora och tunga, där kan ju själva lymfsystemet antagligen bli lite klämt och fungera lite sämre, så att man får svullnad på grund av det. Men sen finns det ju allvarliga tillstånd där bukväggen börjar ge efter, vilket också kan ses som en svullnad. Men skillnaden här är att det gör väldigt ont, så då märker man ju att hon kanske blir ovillig att röra sig, och det kanske gör ont när man tar på det. Så skulle man få en smärtsam svullnad eller ett sto som inte vill röra sig, eller om svullnaden är väldigt osymmetrisk, så att den är bara på ena sidan av buken till exempel, för då kan man ju också misstänka att det har skett ett trauma, en spark eller någonting. Då bör man få det undersökt, och då kan ju veterinären med hjälp av ett ultraljud till exempel titta på muskulaturen och utesluta att det är en blödning istället för ett vanligt ofarligt ödem då.
Vaccinera, är det någonting, ska man hålla den vanliga planen, kan man lägga till någon vaccinering, hur tänker du där?
Den generella rekommendationen är ju att man ger sin stelkrampsvaccination någonstans 4-6 veckor innan beräknad följning, och vi har ju det här kombinationsvaccinet med influensa och stelkramp. Så det är ju jättebra att ge det. För influensa hos ett föl är också otroligt allvarlig infektion. Och det tar ju ungefär 2 veckor för antikroppar att bildas. Men eftersom hästar inte alltid fölar på det datum som vi har tänkt oss, så kan det vara bra att vara ute i lite god tid då. Så 4-6 veckor innan influensa och stelkramp. Sen kan det ju vara så att man kanske har sitt sto på ett ställe där det finns lite ökad risk för herpesvirusinfektion. Och då kanske man väljer att ge vaccin mot abortvirus då. Det ska man ge 3 sprutor under dräktigheten. Beroende på vilket vaccin man väljer, så är det lite olika vilken månad då. Så det är ju lite sent nu för att få alla de 3 sprutorna. Och de ger man som sagt för att skydda stoet under dräktigheten. Sen finns det vaccin mot rotavirus. Det är ju den här diarrésjukdomen som fölet kan få och bli väldigt sjuk av. Och det vaccinet ger man då till stoet för att hon ska bilda antikroppar till fölet. Men det är ganska ovanligt att man ger det. Kanske lite mer använt på stora stuterier där smitttrycket är väldigt högt. Och till sist så fick jag alldeles nyligen här också frågan om det här nya kvarkavaccinet.
Mm.
Hur man ska tänka med det. Och mig vetligen så är det ju inte gjort några större studier på föl. Men det verkar vara ett väldigt säkert vaccin. Så skulle man ha ökad risk för det. Säg att man kanske har haft någon häst med kvarka i stallet. Och man ska ju inte vaccinera, i dagsläget ska man inte vaccinera en häst som man tror står med en aktiv infektion. Men man skulle kanske kunna göra det då för att man är rädd att det ska blossa upp eller så. För vi ser ju föl med kvarka hos oss i Helsingborg, och de kan bli otroligt sjuka av det. Så där tror jag att det vaccinet kan ha en plats i framtiden också.
Jag tänker på en sån sak som om stot får en hälta under dräktigheten och man väljer att behandla det. Kan det påverka fölet? Och till exempel om man använder kortison, kan det öka risken för fång hos stoet då?
Mm. Och här förstår jag hur folk lite grann tänker, för de flesta hältor behandlar vi med någon form av NSAID-preparat, alltså antiinflammatoriskt och smärtlindrande läkemedel. Och där vet man ju på människa att det är ju strängt förbjudet att äta Ipren till exempel när man är gravid. Det är bara Alvedon som man rekommenderar. Och där kan man säga att det är ju inte gjort några stora studier på häst, men däremot så har vi ju väldigt god klinisk erfarenhet av att använda de här preparaten när de är nödvändiga, och det går nästan alltid bra. Så jag skulle säga att är hon så pass halt av en eller annan anledning så att man bedömer att hon behöver de här läkemedlen, så får man ge dem. Men man ger dem såklart i korrekt dos och så kort tid som möjligt. Och man försöker ju behandla underliggande problem. Jag menar, är det en hovböld till exempel, så rensar man upp den och liksom gör det man ska för det problemet. Och så avslutar man medicinen så fort hon är mer bekväm.
Mm.
För det är ju ändå en fin balansgång mellan, har hon väldigt stark smärta så är det inte alls bra heller med de stresshormonerna, och de kan i sig också ge problem med dräktigheten. Och när det gäller kortison då, så gör man ju vad man kan för att undvika att ge allmän kortison. Alltså ge kortison i maten eller ge intravenös eller intramuskulärt kortison, för det påverkar hela kroppen och det kan ge abort. Sen om man behöver ge en liten dos kortison i en led, säg att hon kanske har spatt och så blir hon jättedålig här under sista delen av dräktigheten, jättehalt och får väldigt ont, och man vet att med lite kortison i den där leden brukar hon må mycket bättre, ja då kan man antagligen ge det med väldigt liten risk.
För det är väl ändå viktigt att stot mår bra, att den kan röra på sig, så att man undviker de här andra problemen som vi har pratat om.
Ja, verkligen. Man får liksom inte låta henne gå där med en kraftig hälta obehandlat för att man vill undvika mediciner då, utan då är det bättre att ge dem.
Är det något annat du tycker att du vill prata om här inför följningen som kommer i avsnitt 2?
Mest bara att jag tycker att om man inte redan har en rutin där man liksom dagligen tittar på sitt sto, så tycker jag man ska börja med det nu. Och där, vi har ju pratat liksom om allmäntillstånd och så, man förväntar ju att hon mår bra, att hon är rörlig och äter som hon ska, bajsar som hon ska, även om hon är högdräktig. Men ha gärna för vana också att man tittar på djuret varje dag så att man ser hur det gradvis utvecklas, och så att man inte missar heller om hon skulle börja läcka mjölk. För då vet vi ju att den här råmjölken, den bildas ju bara en gång, och läcker den ut, ja då finns det inga antikroppar till fölet. Och det är också så att skulle djuret utvecklas väldigt tidigt, kanske 8 veckor innan hon är tänkt att föla, ja då kan det vara ett tecken på att hon kan ha en infektion i livmodern som börjar starta upp förlossningen. Och förutom djuret, lyft också på svansen och titta på vulva. så att man inte missar om hon har flytningar eller möjligen också blödningar förekommer ibland, så att man får en undersökt i så fall. Och ja, det är väl mest det jag skulle skicka med i så fall. Och se att hon är i bra hull. Är hon tvärtom för smal, det har vi inte pratat så mycket om, då är det liksom hög tid att få till en utfodring där, så att hon inte fölar och går in i den här nya laktationen med ett underhull.
Jättebra, jag tycker att vi har betat av de viktigaste bitarna för hästägaren här inför fölningen. Och i avsnitt 2, då ska vi prata om själva fölningen och vad man ska tänka på där. Tack så jättemycket, Anna.
Tack själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.